Jag tänkte jag kunde snacka lite kort om något som jag egentligen levt parallellt med, ja, egentligen genom hela mitt liv, och det är frykt. Och jag har väl, alltså hvis jag tänker tillbaka så har jag väl varit alltså rädd så länge jag kan minnas. Och det har jag nog varit lite som, alltså så i min personlighet. Men det eskalerade nog när jag var 4 år, för då kraschade vi på motorvägen och jag blev bevisstlös en stund och hade fått ett slag mot huvudet. Och efter det så utvecklade jag en ganska sån stark separationsångest ovanför mina föräldrar. Så jag var livrädd för att mamma och pappa skulle råka ut för en olycka när de var borta från mig. Eller ja, jag blev väldigt rädd för att sova i min säng, och det liksom det ena avlöste det andra. Och jag var också rädd för att jag skulle vara ensam kvar i natten när alla somnade. Alltså ganska egentligen klassiska ting för många barn, men det tog liksom över mer och mer. Men så blev jag så, när jag kom upp i tonåren så släppte jag en del ting, men då gick det egentligen över i något annat som blev hypokondri. Alltså det att man är rädd för att man är dödssjuk hela tiden. Och det var speciellt en tid när jag var som 15-16 år som jag var helt övertygad om att jag hade HIV. Alltså helt sån. Jag var så säker på att jag hade det. Samtidigt så turde jag att testa mig för det, men till slut så samlade jag krafterna och testade mig, och så var det ju negativt. Men det trodde jag inte på.
Nej, da blir livet vanskelig.
Så jeg testede mig igen. Men det var ju faktiskt lika negativt som det första då. Så efter det så tog jag väl, ja, då samlade jag väl mig någorlunda och accepterade att jag var frisk då. Men idag så är jag ju 29 år, så men alltså jag är nog fortfarande rädd på många sätt. Och alltså i våra samtal så vet ju du att frykt är någonting som har liksom hållit mig tillbaka mycket. Men jag klarar nog av att genomskåda den idag, alltså se den lite mer för vad den är, vill jag nog säga. Och i bästa fall så kan det nog vara ibland till en fördel också, att den ligger lite som ett bränsle bakom mig istället för rätt framför ögonen hela tiden. Men den har ju definierat mitt liv i många situationer. Och så är det ju samtidigt, alltså av andra så får jag ju ofta höra att jag uppfattas som väldigt lugn och trygg. Och det är också sån. Alltså det är som att jag blivit en mästare på att dölja den rädda lilla pojken som ligger och gömmer sig där inne.
Ja, veldig interessant, Philip. Mine umiddelbare refleksjoner rundt det at jeg tror vi snakker alt for lite om den type ting. Jeg tror det er veldig mange som altså, vi kjenner igjen det du sier, ikke på helt samme måte, men altså hvis du altså frykt som et tema i et menneskeliv, det tror jeg det er veldig få som ikke vi kjenner igjen det. Og hvis ikke du kjenner igjen det, så kan det være manglende selvinnsikt. For at det er en i kognitiv terapi så kaller det jo altså frykt eller angst er en av grunnfølelsene våre. Så alle mennesker har angst. Alle mennesker har ikke en angstlidelse. Men det er en følelse som alle mennesker har, som dukker opp ganske ofte. I buddhismen så går det, så sier det, så er ikke, vil ikke kalle frykt en følelse. Det vil faktisk si at det er mer som et instinkt. Som
er, ja, det er jeg nok enig når du legger frem det på den måten.
Ja, ikke sant? Og de vil jo si at det er et veldig, veldig så en veldig stor bestanddel av hvordan sinnet vårt er bygd opp. Så jeg har vært mye redd selv i livet mitt, og har selvfølgelig fått anledning til å studere altså den følelsen, og har reflektert mye rundt det. Og jeg tror det at frykt, altså at, at det som kalles ego, som vår, altså vår følelse av å være en separat liten klump i livet, som jo egentlig det å være et ego altså du egentlig et punkt midt i et stort rom.
Altså at du känner dig isolerad från alla andra människor.
Nettopp. Att det är en väldigt och det är på något vis många vill säga att det är den grundläggande ved det att vara människa och du kan tänka dig då vill ju också frykten vara grundläggande. Ja, alltså först frykten för isolation, alltså frykten för att vara alene, för att vara avkuttet från andra människor och livet. Vill alltid være der som en skjult trussel. Og like mye så det jo da frykten for at, for det vet vi jo at denne lille klumpen med liv, den har en begynnelse, men den har også en slutt. Så døden ligger jo hele tiden og lusker i bakgrunnen, ikke sant? Og det sånn. Og så det da bare, og hva det for noe? Nei, det aner vi jo ikke, men det blir jo da frykten for det ukjente. Så vi prøver jo å Altså, vi skaper så mye trygghet i livet vår og alt som skjer innenfor fire vegger. Bare at vi lever innenfor fire vegger. Og alle de altså alle vanene våre, at alt dette handler jo også om å bygge trygghet. Hvorfor det? Jo, for bakenfor der så lurer det hele tiden denne følelsen av frykt. Så det veldig, veldig sentralt i psyken vår. Altså som en følelse eller stengt, og det skal velge, med en gang vi blir litt rykket ut av vanen, så vil du se, så kommer jo frykten med en gang.
Ja, for det, altså, det er jo som du sier, du kan jo liksom sette frykt på nesten alt.
Ja,
altså, for å bli dømd, for at du får være en del av et gjeng, for å mislykkes, altså frykt er jo, ja, alltså lite det jag var inne på tidigare där, alltså visst det ligger alltså så som när jag har en god dag då, så kan jag känna att den frykten kan jag på en måte bruka eller sätta mig i rättning så att jag är på ett sted senare i livet för exempel som jag önskar att vara. Istället för att den då ligger rätt framför mig och bara håller mig tillbaka som en sån som ett sånt hinder för vad som skulle kunna ske hvis jag inte får det till eller hvis jag inte.
Du vet, Philip, altså hvis du tenker på vår livssituasjon oss mennesker, så det, la oss si at akkurat nå, så alt helt perfekt. Alt i balanse, alt fint. Men så lever vi jo i en verden som endrer seg hele tiden. Så egentlig hvis du tenker på for syken vår, og vi har jo sånne forestillingsevnen, så vet du at alt bra nå, men altså det kan være jeg aner jo ingenting om neste øyeblikk. Og det er jo helt sant. Så alt kan endre seg i et øyeblikk. Og det får vi også så mange bevis på. Det er jo nok å lese en avis, så ser du jo det. Og du må jo være egentlig passe dum i hodet hvis ikke du tror at det også, hvis det kan skje med andre, så kan det jo skje med meg. Så det vet vi jo. Så frykten, den egentlig hele tiden der som som en potensiell sånn troll som kommer ut av esken i, når vi minst forventer det. Og da det interessante med det, for å si, det faktisk menneskets situasjon. Det et faktum.
Ja.
Og så spørsmålet, som jo det relevante her egentlig, det hvordan skal jeg forholde meg til det? Og der det jo to muligheter. Det ene å prøve å glemme det. Undertrykke det, bygge trygghet, ikke sant? Bygge lag på lag av strategier og livssituasjoner for å holde dette på avstand.
Ja.
Det andre jo å snu seg og ta tyren ved hornet og se, ok, la meg face denne følelsen da. La meg se hva dette for noe. Og ta et oppgjør med det. Ikke sant? Altså face frykten og egentlig se om det mulig å leve sammen.
For det, det er vel någonting med att förstå frykten och vill jag tro att du för det är ju alltså hvis vi återgår till hur vi har levt som människor så har ju prio ett varit att överleva. Och så har det också varit alltså nästa ögonblick har ju varit väldigt osäkert när vi levde på på savannen. Eller som samlare och jägare. Så vi har ju alltid haft en... Den har ju funkat som, en, som ett försvar för oss. Alltså ett helt essentiellt försvar.
Ja.
Så det är någonting med att den kommer ju in i bilden idag. På samma sätt ofta, men utan en god grund.
Ja, där, jag tror det är där du ser det väsentliga. Alltså frykten i gamla dagar, alltså i riktigt gamla dagar. Så var ju de tingene vi frykta var ju stort sett fysiska och konkreta. Så det var så frykten på något hade en alltså när vi blev rädda så var det förståeligt för det var stort sett något konkret och det handlade ju stort sett om konkret överlevelse. Men idag när egentligen alla dessa tingene är tagit vare på så har ju frykten flyttat in i den har gått bort, egentligen bort från det biologiska och in i det psykologiska. Så nu är det ju mer det som skapar frykt idag är ju ofta såna ting som sammanlängning, bekymring, grubbling. Och så förstås kan det bli existentiellt, så det kan bli sjukdom och död och såna ting, men det är väldigt mycket som egentligen bara är att tankarna löper löpsk utan att det egentligen har någon rot i verkligheten. Så det blir en mycket mer ohanterlig frykt. För oavsett vad du gör i det yttre så kan bara frykten sätta sig på nästa tema.
Ja. Ja, för det är lite som om frykten sitter på vakt. Nästan.
Ja, och så, ja, den sitter på vakt och kan kasta sig på vad som helst. Ikke sant? Så idag så är jag rädd för det. Och så löser jag det, men så sätter bara frykten sig på något annat. Så vi får ju... Men frykten är den samma hela tiden. Frykten är bara en känsla, men den kan ju frykten kan ju sätta sig på 10,000 olika ting. Och så går vi lika ihärdigt in i nästa tema. Men så ser vi att det som egentligen sker är bara den känslan som inte är klar att hantera. Så där är det ju på något det radikala skiftet som kan ske, det är att vända uppmärksamheten bort från det jag är rädd för och mot själva frykten. Och så kan jag förhålla mig till den känslan. Och där må jag säga att alla mindfulness-färdigheterna kan vara en enorm hjälp till att klara i kan så möta det med en neutral, vaken, accepterande, icke dömande tillstedeværelse och se det att just jag kan vara med frykten. Det är en revolution faktiskt för ett människa när du uppdagar det i din egen erfarenhet.
Alltså i min erfaring så har jag ju märkt det nu när jag har blivit vuxen och klarar av att se ting klarare. Så den rollen som frykt har spelat för mig och kanske skapat mest, och när den skapat mest problem, det är ju att jag har en sån tendens till att om jag upplever någonting som jag instinktivt inte liker, alltså jag får en känsla eller en tanke eller en situation som jag inte trivs i, så kommer frykten väldigt fort. Alltså jag blir väldigt rädd för att situationen ska eskalera, för att känslorna ska bli värre. Alltså väldigt sån direkt.
Vill jag säga, Filip, att det är frykten för frykten som blir det värsta, som blir det stora problemet?
Ja, alltså det är i vart fall nog med den frykten som gör att det eskalerar när jag är i tillstånd jag inte liker. Det blir ju som om frykten bara binder sig till den känslan jag har, för exempel. Och då, som ofta, så blir det ju bara värre.
Ja, alltså jag husker när jag studerade kognitiv terapi så hade jag... Jag tror det var den största aha-upplevelsen jag hade under hela det, den treåriga utdannelsen. Och det var en dansk psykolog som undervisade om angst. Och så skrev han på tavlen... angstens virkelig onde cirkel. Og da skrev han bare på tavlen angst, og så en pil til unnvikelse, og en pil derfra til lettelse. Og da blir man fanget i angstens virkelig onde cirkel. Og det er rett og slett det å, for denne følelsen er så ubehagelig, så det er jo helt naturlig når den dukker opp, så prøver man egentlig å bli kvitt. Altså, man vil ikke ha den følelsen. Og da har jo vi bare de vanlige verktøyene våre, det jo å prøve å kontrollere det. Enten ved å prøve å dytte det bort, prøve å unnvike det, eller distrahere oss, eller søke en eller annen form for det vi kaller sikkerhetssøkende atferd. Men egentlig alt handler om følelseskontroll. Og det strategier som virker fornuftige på kort sikt, og så ser vi ikke det at det de gjør at vi blir fanget i angsten på lang sikt. Og så blir man bare gående i en sånn sirkel hvor dette har en tendens til å bli verre og verre og verre. Og man ser ikke at det vi gjør er at vi egentlig mater angsten. Så det som bryter ut av den onde sirkelen, sant? Det er, og det er jo så kontraintuitivt, særlig for vår mer primitive hjerne, det at denne følelsen dukker opp, og så er det å ikke stikke av. Det er å bare møte det. Og det som skjer da, er jo at det blir verre med en gang. Men da får du en anledning til å se, hva er det egentlig denne følelsen er for noe? Hva er det egentlig som skjer i kroppen min? Hva er det egentlig jeg erfarer? Er det egentlig farlig? Hva skjer hvis jeg blir stående? Hva skjer hvis jeg bare møter denne følelsen? Og det rare som skjer, det øyeblikket du våger det, er at det begynner å roe seg ned. Så det er som egentlig nesten som en sånn, det er nesten som å ha et mareritt, altså hvor noen jager deg i drømmen. Det er ganske vanlig å ha. Ofte så kan det bli sånn mareritt som kommer igjen og igjen.
Ja.
Men det øyeblikket du i drømmen, det er sånn at det er noe utrolig stort og mørkt og ekkelt som forfølger deg, og så plutselig i drømmen så stopper du opp og snur deg, du får mot deg og sier ok, nå får jeg se da, så får jeg heller dø. Og da blir ofte det til noe helt sånn trivielt. Så i det øyeblikket av mot, hvor som gjør at du snur og bare møter det direkte, så blir det ofte til noe konkret og smått og håndterbart. Og sånn er det med denne følelsen nå. Så det er jo en ferdighet egentlig som dette burde vi lært på skolen. En av de mange tingene vi burde lært, det er å forholde oss til følelsene våre. Og ikke minst da disse vanskelige følelsene, spesielt frykt og angst.
Ja.
Og så er det ikke en quick fix, men altså, da får du et verktøy som du kan begynne å trene på. Som du kan
Nei, men det er jo enda måten å prosessere det på en god måte, vil jeg tro. For det er noe med tanker og kjensler, altså hvis, som du sier, hvis vi tillåter dem å komme og gå, så gjør de jo nettopp det. Men hvis vi insisterer på å holde dem fast med for eksempel å försöka liksom mentalt springa bort från dem eller undertrycka dem, ja, så vill vi ju bara tillägga mer energi till de tankarna eller de känslorna.
Det är nettopp det som är problemet. Vi tror på något sätt att känslor är som fysiska objekt. Så hvis jag möter en fysisk fare i den verkliga världen, så kan jag ju faktiskt sticka av, och så är det en rationell strategi. Men det vi ikke ser, at hvis du prøver å stikke av fra følelsene mine, så forsterker jeg dem. Så den strategien som funker i den fysiske verden, den virker mot sin hensikt i den psykologiske verden. Og det er jo den type innsikter som er veldig nyttig å få med seg. Så det er, så igjen, hvis jeg skal et øyeblikk gå tilbake til mindfulness, og ikke minst mindfulness meditasjon, så er jo det en form for eksponeringstrening ved at du slipper kroppen og sinnet helt fritt, og så sier du uansett hva som skjer i kropp og sinn, så skal jeg bare sitte her og legge merke til det, og bare møte det med aksept. Og da lærer du det at yes, uansett hva som dukker opp, så er det greit. Altså, det kan være ubehagelig innimellom, men ved at jeg sitter ved det, og ved at jeg ikke gir det noe mer næring, så blir det plutselig borte. Og det er enorme opplevelser av mestring som man kan da videreføre videre inn i livet.
Ja, det er noe med det, altså. Det er kanskje veien når man ønsker å kvitte seg med følelsesmessig bagasje, og ikke minst bli bedre på å komme i kontakt med øyeblikket. At ikke hele tiden låte tanker og kjensler komme i veien for det vi ønsker å oppnå. Det er jo, eller tanker er jo tross alt bare hendelser i sinnet, og det representerer jo alltid sannheten. Så det är ju på vilket sätt vi möter våra tankar och känslor och inte tankarna och känslorna i sig själv som definierar hur vi har det och våra liv.